Podplay.
Hej, det här är Karin Londré från Mord mot mord. Ni kommer alldeles strax få lyssna på veckans otroliga avsnitt. Innan vi sätter igång så vill jag bara säga att om ni köper biljetter till våra livepoddar senast den 1 maj så får ni våra 10 bonusfall från Patreon alldeles gratis. Det är alltså 10 extra Mord mot mordfall att hålla sig i när vi lägger ner den här podden alldeles strax. Biljetter finns på mordmotmord.se och vi börjar med att åka till Växjö, Malmö och Göteborg. Nu kör vi!
Nej! Damn it!
God damn it, it's been eight years!
Yes! Då hälsar vi hjärtligt välkomna till den här otroligt välkoordinerade, synkade podden Mord mot mord, som är inne på sitt 8:e år, som du sa, som närmar sig slutet av olika anledningar. Karin Londré, hur står det till?
Jo, men det står bra till. Vi blev tidigare idag intervjuade av en underbar person från Partille, älskade Partille-tidning, och så pratade härligt om då våran avskedsturné som vi ju då ska åka på alldeles strax. Och då frågade hon så här: är det blandade känslor? Alltså, ja, finns det typ en viss här ångest med? Och just nu känner jag att det inte gör det. Alltså, jag är väldigt så här trygg i vårt beslut. Jag är väldigt nöjd med att vi får typ åka runt och, du vet, träffa våra lyssnare och vara med varandra innan och så här. Men jag sa också typ att i augusti kommer det kännas konstigt liksom. Du vet, ja, när, det är så här september och inte 20 000 personer har lyssnat på oss varje vecka på jättelång tid, då kommer man vara lite kränkt, eller?
Alltså jag kanske. Det kommer ju kännas tomt, tror jag.
Ja.
Men jag tror att man kommer vänja sig ganska fort också. Ja. Du vet hur snabbt vi glömmer bort att vi har en podd när vi har våra sommarspecialsavsnitt.
Det är verkligen sant. Det är verkligen sant. Nej, men och
fast det kommer ju vara något annat.
Det kommer vara något annat, men det var just
permanent.
Men jag tyckte att det var skönt att jag ändå sa så här att jag bara nej, jag har inte blandade känslor. Det står fast vid att det är ett helt korrekt beslut. Men sen satte jag mig och skulle börja välja fall för veckans podd. Och då började jag känna.
Då kom det. Mm.
För att det är typ så, vi kommer ju släppa lite liveavsnitt under tiden vi är ute på turné, eller hur?
Mm.
Det är extremt få fall som är kvar att göra i vanliga podden. Och nu känns det som att så här, jag vet inte hur vi ska liksom... Jag vet inte, det känns som
vad
att det
väljer
är för stort,
man
liksom. Ja, exakt.
Jag vet. För jag har ju någon sån här lista som jag har jobbat på i alla år. Och där har jag liksom säkert 20 fall kvar som jag tänkt i alla år att jag ska göra. Och nu är det typ så 5-6 kanske avsnitt kvar. Av liksom, som inte är live. Jag vet inte hur många det blir.
Nej, jag tror typ inte ens att det är så många. Men det sagt så tänker jag så här. Ska vi typ be lyssnarna komma med lite förslag på hur vi ska förhålla oss till det allra sista avsnittet, eller? För det kommer ju vara ett vanligt liksom, studioinspelat, såklart. Och vi vill ju gå ut med någon slags bang, eller?
Studio meaning our det här beds.
Verkligen, our studio beds. Så att jag tänker att man får jättegärna, om man har en bra idé om typ delvis så här, någon slags ikoniskt fall eller whatever som man skulle vilja höra, eller bara något bra upplevelse, alltså lite idéer, om man har önskemål om hur vårt absolut sista avsnitt ska låta eller gå eller whatever, så får man jättegärna höra av sig
det
på något sätt, tänker jag.
Det får man. Och idag, den här dagen, när avsnittet släpps i Podplay-appen, så är det ju alltså på dagen 2 veckor kvar.
Panik.
Tills vi sitter i Växjö. På en scen i Växjö. Väldigt, väldigt pirrigt, känner jag. Väldigt, väldigt roligt. Det ska bli underbart att få komma dit.
Ja,
och köra, liksom. Och det kommer ju bli lokalt i Växjö.
Ja, just det kommer det verkligen. Sen åker vi till Malmö. Och där har vi ju tidigare år när vi varit där lyckats tajma in en riktigt jävla bra fall. Så för Malmö är temat bara riktigt jävla bra fall, tycker jag.
Det är det. Men det är ju också faktiskt ett önskefall.
Ja, just det, såklart. För, exakt, precis. Det är det verkligen.
Så det är och det säger inte emot det temat du sa.
Nej, jag började ju idag när jag blev påminn om vilket fall jag ska berätta om i Malmö, så började typ skratta rakt ut. Hade glömt.
Ja, och ser fram emot det väldigt mycket.
Gladdes. Mm. Och sen blir det Göteborg.
Din hemstad.
Min hemstad. Och där måste jag säga typ att jag är lite förvånad över att stockholmarna, de typ nästan slår göteborgarna I biljettköp. Inte det lite oväntat. Göteborgarna har alltid varit, alltså vi har alltid varit där för oss. Och nu är det liksom ditt gäng tar igen.
Kom igen, stötta oss in i det sista.
Jag har en sak som jag vill säga, apropå biljettköp. Vi har ju sagt att om man måste köpa innan den 1 maj för att få, om man köper biljett innan 1 maj så får man 10 bonusfall som vi gjort på Patreon gratis på köpet. Ja. Mitt förslag är att vi förlänger det till 1 maj, det vill säga när det här avsnittet kommer.
Men var det inte det vi hade sagt?
Nej, vi sa innan 1 maj. Vi säger senast 1 maj. Ni har 1 maj på er att köpa biljett mål mot mål. Gör ni det då så kommer ni få alla, 10 extra avsnitt alldeles gratis.
Ja, unna er.
Verkligen unna er. Du, innan vi sätter igång så tänkte jag bara fråga, hur mår du?
Bra, det är mycket.
Det är mycket för dig.
Men det är bra, det är jättebra. Hade en underbar helg. Det var liksom så härligt och vårigt. Vi var på Skansen. Vi var ute i liksom hos min syrra i hennes trädgård, hängde, barnen var glada, fick ta av sig jackan, alltså du vet. Det var underbart.
Det var vårigt. Men jag mår jättebra. Vi har varit i Västerås i helgen. Max har jobbat och jag har varit med och bott och alltså han jobbade och vi bodde på Steam Hotel. Så vi har varit på älskade kokpunkten. Där det tyvärr visade sig att min man har en kropp som inte är byggd för vattenrutschkana.
Nej, han är för lång eller?
Nej, han är för kotig.
Ah, aj.
Vi hade typ en lång, jättelång diskussion för att han åkte en vattenrutschkana, kom ner och liksom blödde på ryggen.
Aj.
Och var liksom lite hyvlad, om du fattar.
Fy fan.
Och sen så gick jag upp. Och vet du vad?
Ingen hyvel.
Alltså noll fucking hyvel.
Kommer du ihåg när någon hade satt ett rakblad alltså, i...
nej.
På Vanadisbadet. Ja, på Vanadisbadet här i Stockholm sattes det rakblad i rutschkanorna när jag var liten. Sen dess har jag alltså en konstant skräck för att åka där. Måste säga. Och apropå din man. Så när jag var inne på glasbruket.
Du är också så lång och
tunn. Glasbruket på Skansen hajade jag till, för där trodde jag Marcus var med en annan kvinna och ett annat barn. Det var alltså en karbonkopia. Han hade lite kortare hår, men det var samma kropp, samma liksom stil. Han hade lite tydligare mustasch, lite kortare hår, men liksom samma glajer. Alltså det var verkligen
var du på väg fram?
What are you
typ
doing? Jag tittade säkert alltså 4 gånger, du vet. Så här,
jag känner mig typ lite kränkt för att du inte stod upp för min sak, även fast det inte var han.
Men det var så för mig. Alltså, det var verkligen, Marcus har en enäggstvilling som var på glasbruket på Skansen i lördags.
Var hans andra fru snyggare än jag?
Det var hon inte.
Tack. Det var toppen att höra det.
Så du är safe.
Jag har en annan, om det är din old fear- rakbladen i vattenrutschkanorna så skaffade jag mig en new fear unlocked i går när jag åkte tåg hem tillsammans med mitt barn och det satt en kvinna mitt emot och sov. En väldigt gullig kvinna som var jättesnäll mot mig och Sally. Men hon somnade i alla fall. Så gott och djupt. Jag var väldigt avundsjuk. Och så sa Sally mamma. Och då var det en sån jävla ryggradsreflex i den här kvinnan att hon bara satte sig upp och bara, ja, vad är det?
Det var så lite.
Och från och med nu så kommer jag vara liksom så rädd för det. För typ att det är en helt, jag förstår den reaktionen, förstår du vad jag menar? Någon säger mamma och man reagerar på det väldigt starkt. Och i det här fallet så var det så här, det var inte hennes barn. Hon berättade också för mig att hennes barn var 17, så att det kommer sitta i länge liksom. Så nu kommer jag typ aldrig, det känns som att jag inte kommer våga sova i offentligheten, eller på att säga, men jag menar på tåg.
Som du så ofta gör.
Exakt, exakt.
Men det är ju lite mysigt, modersinstinkten kickar in, kickar för alla in. Världens barn.
Så är det, så är det verkligen. Men du,
ska vi ut och resa?
Ja, det tycker jag verkligen. Hej då!
Hej då!
Okej, jag kommer bara jump right in. Är du med?
Mm, jag är med.
Väldigt lite är känt om Julia Dennis uppväxt. Enligt vissa källor föddes hon 1861. Enligt andra källor föddes hon 1879. Det finns de som påstår att den här förvirringen om hur gammal hon är på grund av att Julia själv då, alltså fejkade sin egen ålder och gjorde sig själv typ 16 år yngre, eller vad det blir.
Mm, det var inte så lite.
Nej, det var typ ganska rejält. Det tänker jag ett gott betyg till hennes ansikte. Hon kom i alla fall från Yorkshire i England då. Det råder en hel del oklarheter kring hennes familj. Hon sa till folk att hennes pappa var veterinär och att hennes mamma var fransyska, vilket jag gillar för att det är som att det är två jobb typ. Men hon kom i alla fall, alltså hon kom i nog snarare från typ en bondefamilj, eller vad man ska säga, så lite enklare omständigheter. Tydligt är i alla fall att Julia blev föräldralös redan i tidiga tonåren och förlorade också flera av sina syskon. Det här känns ju verkligen, ja, 1800-talet. Style. Julia jobbade som guvernör, alltså hon jobbade med barn. Och de flesta runt henne tyckte om henne. Hon är typ lite blyg. Och det finns de som tycker att hon är lite speciell, om du fattar. Och när hon träffar William Herbert Wallace låter det som att de typ hittar... Alltså du vet, i vissa par så är det bara att man så här, ah, this makes sense. Och så hittar de på sin egna lilla grej. Båda två hade kanske... varit på sitt egna lilla sätt tidigare. Och de skapade, byggde sin egna lilla, sitt egna lilla universum. William var nog inte liksom lika typ blyg och liksom, introvert som hon var. Han kom från Cumberland och föddes 1878. Han jobbade i textilbranschen. Och han hade då specifikt jobbat på ett företag som klädde brittiska armén. Och i den rollen hade han bott och arbetat i både Indien och Kina. Men han hade problem med sina njurar som då tog honom tillbaka till England. Och så flyttade han efter ett tag på grund av jobb till Harrogate i Yorkshire. Och där träffade han då Julia. De två gifte sig 1914 och bosatte sig året efter i Liverpool i området Anfield. Där William började jobba med att sälja försäkringar. Alltså du vet så, door-to-door försäljning. Mm. Vid sidan av det jobbet så undervisar han också i kemi vid Liverpool Technical College. Vilket typ... Alltså, jag visste inte att man bara kunde göra det. Hur som helst.
Göra det lite.
Nej, men det ska jag göra nu. När jag bara börjar jobba på Chalmers.
Se fram emot det luftslottet som kommer sprängas om några år.
Det kommer du kunna berätta i en livepod i Göteborg. Snart. William verkar ha varit en man med lite olika hobbies, som män så ofta är. Han hade ett labb i deras hus, alltså som jag då antar att han höll på med lite kemigrejer i. Jag är inte så bra på kemi, men jag vet inte hur det funkar riktigt. Men, de bodde på Wolverton Street 29 i Liverpool. Han höll också på med schack och spelade dessutom fiol. Och det sistnämnda hade han plockat upp för att kunna spela med sin fru. Julia var nämligen en väldigt duktig pianist och de tyckte om att spela tillsammans hemma i sitt hus. Folk runt omkring dem tyckte att de var lite märkliga. Julia hade ganska lite socialt liv, i alla fall mindre än William. Hon verkade ha varit aktiv i kyrkan, så hon hade typ lite kontakter liksom där, men i övrigt så var hon nog ganska så ensam. Han är mer out and about, kan man säga, och bland annat som sagt spelade han schack i en schackklubb. Måndagen den 19 januari 1931 skulle William spela en liten schackmatch på City Café i centrala Liverpool. Han tog spårvagnen dit och anlände ungefär 7:45. Kort efter det kommer ledaren för schackklubben fram till honom och säger att det kommit ett samtal till honom ungefär 20 minuter innan han själv anlände. Det är en man som ringer till då City Café och lämnar ett meddelande till William. det är ett jobbsamtal. En RM Qualthrow bad William att komma hem till honom kvällen efter för att diskutera en försäkring. Han uppgav adressen 25 Menlo Gardens East och sa att han ville att William skulle dyka upp klockan 19.30. Det här är inget namn som William känner igen, alltså det här RM Qualthrow, men han är ju ute och liksom letar nya försäkringskunder. Det är ju det som är hans jobb uppenbarligen. Så dagen efter säger han hejdå till Julia och går hemifrån strax efter 18.45 och han hoppar då på en spårvagn söderut. När han kommer till Menlo Gardens inser han att det kvarteret är format som en triangel. Så Menlo Gardens, Gardens North, South och West finns. Men det finns ingen gata som heter Menlo Gardens East, vilket ju är den adressen han fick då liksom. Han tänker att han kanske har begått ett misstag, alltså att han har typ hört, eller du vet, att det, han har skrivit ner fel, eller typ den som tog meddelandet skrev ner det fel, eller whatever. Så han går och knackar på 25 Menlo Gardens West för att försäkra sig om att det inte var dit han skulle. Där är det ingen som känns vid det här försäkringsärendet, och ingen har hört talas om en man vid namn RM Qualthrow. Williams tackar för sig och frågar ett par till människor som han ser på gatan i kvarteret, däribland en patrullerande polis, om delvis om någon känner till det här namnet eller känner till den här adressen. Och ingen har någonsin hört varken namnet eller känner till adressen sen tidigare.
Gud vad skumt.
Alltså de är så här, den adressen finns inte, verkligen. Så irriterad och säker på att det här är någon slags liksom dumt prank eller vad man ska säga, åker William Herbert Wallace hem igen. En stund senare kommer paret Johnston, som är grannar med paret Wallace, hem från sin kvällspromenad och stöter då på en lätt liksom förvirrad William. Han kommer nämligen inte in i alltså sitt hus. Det är låst på framsidan, det är ingen som öppnar, alltså Julia öppnar inte. Och han ser också att det är låst på baksidan. Det är lite oklart om han har varit och känt på den innan eller om han ska gå och göra det nu. Det är liksom olika med olika källor. Men hur som helst så följer paret Johnston med William till bakdörren, och när han då försöker öppna den så går den upp. Och de väntar utanför medan han kliver in i mörkret där inne, och snart är han tillbaka i dörröppningen och ropar kom. Hon är mördad.
Nej.
I vardagsrummet ligger Julia Wallace. Hon har blivit brutalt misshandlad till döds med ett mordvapen som aldrig kommer att hittas. Julias kropp ligger på en regnrock, en så kallad Macintosh. Brottsplatsen är väldigt, väldigt blodig. Men utanför det rummet finns inga spår av blod. Eller jo, polisen kommer hitta en bloddroppe när de söker igenom huset i toaletten. Handfatet har inte använts under kvällen. Alla handdukar är torra. Alltså du vet så här, mördaren verkar inte ha tvättat av sig i huset. Det enda man kan notera har använts, alltså som är blött antar jag helt enkelt, är typ en sån nagelborste. Men allting annat är liksom torrt och typ oanvänt. Det saknas 4 pund från den lilla kassalåda som William använde i sitt jobb. Alltså när folk betalade sina försäkringar förvarade han först summan i den lådan innan han tog den till sin arbetsgivare. Lådan står liksom, den lådan står kvar på sin vanliga plats. Det finns också en hel del andra pengar i huset som inte är försvunna. Det är lite oordning i sovrummet. Kläder har kastats ut i rummet. Det finns inga tecken på att någon har brutit sig in i huset. Enligt vissa källor så är dock alltså den här liksom cashboxen då, den här liksom lilla lådan för kontanter, står i ett skåp. Och enligt vissa källor så är den skåpsluckan trasig. Men den brukar inte vara låst eller så, så det är liksom inte som att den är uppbruten.
Nej.
Den första rättsläkaren på plats säger att Julia mördats ungefär klockan 8 på kvällen, men det justeras sedan till klockan 6 på kvällen. Det blir uppståndelse kring det här mordet. Den här typen av fall var liksom inte så vanligt förekommande vid den här tiden, och polisen är väldigt snart övertygad om att de vet vem som är den skyldiga, alltså att det är William Herbert Wallace själv. De menar att samtalet till schackklubben och resan till Menlo Gardens East används av honom för att etablera alibi. Den här teorin styrks av att samtalet i klubben dagen innan mordet kom från en telefonkiosk som låg mindre än 400 meter från paret Wallaces hem. William skulle alltså ha kunnat säga hejdå till Julia, ringa samtalet från telefonkiosken, hoppa på en spårvagn och hinna till kaféet på 20 minuter. De menar också att anledningen att han pratade med alla de här personerna i Menlo Gardens var för att han försäkrade sig om att typ folk skulle komma ihåg att han hade varit där, och att han typ också därför gick då fram till en polis för att verkligen se till att folk kom ihåg att så här, han har varit där typ. Han hade dock inte en enda blodfläck på sin kropp eller sina kläder, men polisen blir då, och de hittar liksom inga kläder som är, du vet, ingenting som är blodfläckat överhuvudtaget. Polisen kommer då dra fram den här lilla teorin ur, ursäkta uttrycket, röven.
Ur hatten skulle också kunna vara...
Alltså, det här är verkligen ur röven.
Röven, okej.
De tänker att han har varit naken.
Aha, men gud.
Eller hur? Det känns som att det här är typ någonting som polisen gjorde för att de har...
Hur han var det naken. Till?
Det var en vanlig förekommande utväg. Typ. Nej, men det de säger är så här. De säger att han kan ha mördat liksom iförd bara den här regnrocken som man hittade under hennes kropp. Men jag förstår inte riktigt hur det ska hänga ihop med att hon låg på den. Liksom. Men hur som helst så grips William för mordet på Julia och ställs inför rätta. Det kommer visa att det finns ett problem med den här teorin. Det finns ett vittne som har pratat med Julia runt 18.45 på mordkvällen. Och för att hinna till Menlo Gardens måste William ha tagit en spårvagn som allra senast gick typ vid 19. Så han hade ett fönster på typ så 5 minuter att hinna mörda sin fru brutalt, liksom grovt misshandlad, naken, iförd regnrock, tvätta bort allt blod, göra sig av med mordvapnet och hinna med en spårvagn. Mm. Alltså, du vet... Ja,
men, ja. Och lufttorka.
Lufttorka, exakt. Nej, men exakt. Och jag sa 5 minuter, men det är ju typ 15 minuter som han har, liksom, men han måste också ta sig till spårvagnen.
Ja.
Och dessutom var liksom inte William den snabbaste personen. Hans njursjukdom som gjorde då att han flyttade hem från Kina gjorde sig fortfarande påmind, och hans mobilitet var liksom inte i det bästa laget. Försäkringsbolaget, och det här gillar jag väldigt mycket, försäkringsbolaget han jobbar för gör en liksom mock trial, alltså en fejkad rättegång för att själva försöka utreda Williams skuld, och kommer då fram till att de anser att han är oskyldig och därför bestämmer de sig för att betala för hans försvar.
Mm-hmm.
Trots det, och trots de uppenbarliga liksom, timingmässiga utmaningarna i mordanklagelserna, kommer en jury överlägga i en timme innan de förkunnar att William Herbert Wallace är skyldig till mordet på Julia Dennis Wallace, och han döms då till döden.
Oj.
Som tur är för honom har man i Storbritannien just infört ett liksom överklagansystem. Så det här blir det första fallet någonsin där någon har dömts för ett mord och får sitt fall överklagat och ändras. Alltså det är typ, det har hänt tidigare om någon kommer med ny information. Men i det här fallet så är det bara typ att man bedömer bevisen på ett helt annat sätt. Så han frias helt och hållet liksom. Mm-hmm. Och efter det så försöker William flytta tillbaka till huset på Wolverton Street, men känner sig inte hemma där längre. Han utsätts också för en hel del typ hot och hat. Så han flyttar därifrån, men dör på grund av den här njursjukdomen bara lite drygt 2 år efter mordet på Julia. Han skrev dagbok, och efter att han kommit ut ur fängelset skrev han då bland annat: I have been depressed thinking of my dear Julia. I'm afraid this will be a very lonely winter for me. I seem to miss her more and more and cannot drive the thought of her cruel end out of my mind. Och det här fallet har liksom förtrollat människor sedan det hände. Alltså det är en klassisk sån whodunit, lite så Sherlock Holmesig i sin utformning. Alltså du vet det här, så här, han har etablerat ett alibi. Kunde han klara det? Du vet, polisen skickade ut någon som så här, någon ung snärt man som typ fick reenakta brottet och typ fick kuta allt han kunde för att hinna till spårvagnen. Men samtalet kom ju samtidigt precis ifrån huset. Så varför skulle den potentiella mördaren inte bara attackera då? Alltså förstår du vad jag menar? Dagen innan vet den här personen, om man då tror på att han har blivit set up, dagen innan mordet vet mördaren att William inte är i huset, eftersom han ringer och ger honom det här meddelandet. Han befinner sig 400 meter från hans hem. Varför begår han inte brottet då?
Oh.
Det finns en teori om en alternativ gärningsperson i alla fall. Och vad jag förstår så nådde det liksom den teorin, alltså det fick utrymme i media redan på 60-talet då författaren Jonathan Goodman skrev om en man som varit kollega till William på försäkringsbolaget, och mannen, han heter Perry efternamn, och bevisen, eller kanske mer indicierna mot honom går ungefär så här. Perry behövde pengar. Han levde över sina tillgångar och hade dessutom lämnat det här försäkringsbolaget efter att han verkar typ ha unnat sig lite extra från premierna som folk betalade. Det visste William Wallace om. Alltså han visste om att han stal från arbetsgivaren. Mm. Och det verkar som att typ vissa är så här, kan det ha varit ett motiv för det här mordet? Men
skulle det vara det?
Nej, men då tänker de så här, är det för att han har gått till arbetsgivaren och har berättat att så här, han har tagit pengar och därför har han fått lämna sin anställning? Men det är liksom inte så det har gått till. Typ. William har aldrig sagt till arbetsgivaren att den här snubben Perry har tagit pengar från dem. Nej. Så det hänger liksom inte ihop helt enkelt. Perry hade hjälpt William att hämta in hans premier under en period när William var sjuk. Så han visste vad hans sån liksom kassalåda var. Och han visste att den skulle vara välfylld efter veckans arbete just den här kvällen typ. Han var också bekant med Julia. Hon hade alltså släppt in honom om han hade knackat på. Och han hade visserligen alibi för kvällen då samtalet till schackklubben kom. Hans flickvän sa att han varit med henne. Men senare, när de gjort slut, sa hon att hon hade ljugit.
Mm-hmm.
Dessutom fanns det ett vittne, en man som jobbade på en verkstad i samma område som paret Wallace bodde. Och han sa att på mordkvällen kom Perry dit med sin bil och ville ha den tvättad på utsidan och insidan. Och i bilen ska han ha hittat en blodig handske.
Mm-hmm.
Perry hade dock också alibi för mordkvällen. Han ska då ha varit hos en kompis mellan 18.30 och 20.45. Och den kvinnan har aldrig ändrat sin historia. Men när den här författaren pratade med Perry om mordet i mitten av 60-talet, alltså då liksom 35 år efter det skedde, hade han typ väldigt så stor kunskap om fallet och visste typ även så här vilka vittnen som hade dött. Alltså han hade liksom väldigt bra så här,
han var insatt
i typ de rättsliga aspekterna av det här fallet, och det tyckte folk var märkligt liksom. Det fanns också teorier om att polisen undvek att utreda Perry för att hans pappa var typ well connected liksom.
Mm.
Men som sagt, om han då befann sig 400 meter från mordet, från huset dagen innan, och Julia var ensam i huset, han visste det, varför gick han inte bara då det här? Man trodde ju att motivet var rån och att det sen eskalerade därifrån, helt enkelt. Varför gjorde han inte bara då? Och som sagt, det här fallet är liksom ett sånt klassiskt pussel och ett mordmysterium som inte går ihop. Alltså, båda de här personerna, det finns vissa saker som talar för dem, men man hittar absolut ingen liksom, inget motiv för William Wallace. Alltså, varför han skulle mörda sin fru är väldigt, väldigt svårt att typ förstå överhuvudtaget. Så att det är verkligen bara sånt jävla mega mysterium. Som typ har gjort folk lite tokiga, du vet, sådär som vissa mysterium gör folk.
Vad sjukt.
Och jag har lyssnat på poddarna Blood Ties och All Rather Mysterious. Jag har läst artikeln Chess, Prank, Calls and Murder, Who Really Killed Julia Wallace på Liverpool Post. Artiklar på The Telegraph och Liverpool Echo. Och även på sajten williamherbertwallace.com. Som ironiskt nog då har överrubriken The Julia Wallace Murder Foundation. För det är ju verkligen det som hänt här. Hon är typ helt, alltså bort. Hon är verkligen utsuddad ur den här historien. Historien om sitt eget mord. För att alla är typ så besatta av liksom den här mysterieaspekten av det typ. Och sen har jag, alltså där på den sajten finns det liksom massor av information om fallet och tidslinjer och bilder och allting och sånt där.
Ja, tack Karin.
Varsågod.
Vad sjukt. Okej. Och det är intressant att du sa lite Sherlock Holmes-aktigt, för att mitt fall idag har också liksom lite såna inslag, kan man väl säga.
Mm,
för idag så ska vi till Miami, Florida.
Don't mind if I do,
missy. Den 6 december 1983 var två personer ute på sin kvällsjogg när de såg en person ligga på en parkeringsplats. Och deras första tanke var att det här var typ en överfriskad person, så att du vet, som hade däckat där. Men de sprang närmare för att se att allt var okej. Mm. Och när de närmade sig den här personen, en man, så märkte de då att han inte längre verkade vara vid liv.
Mm.
Så de här två joggarna larmade då polis, som renast ryckte ut till platsen.
Mm.
Och polisen kom då dit, och det kunde som sagt konstateras mycket riktigt att han inte längre levde. Och snart kunde den här personen identifieras som en man vid namn Francisco Patino Gutierrez. Och Francisco var född i Barranquilla i Colombia 1955 och hade liksom varit i USA till och från, verkade som, under liksom större delen av sitt liv. Och han hade blivit mördad genom då att han dels hade blivit misshandlad väldigt liksom aggressivt, och sedan hade han också blivit strypt. Det kunde också konstateras senare genom obduktion att han mördats tidigare den här kvällen som han då hittades på. Alltså den 6 december. Så att när de här joggarna hittar honom den 6 december så har han nyligen liksom blivit mördad. Så polisen började, vet, söka igenom den här platsen, den här parkeringsplatsen där han hittades, och de sökte efter ledtrådar där och började även då höra potentiella vittnen i närområdet om någon hade sett något konstigt eller hört något konstigt. Men det här var liksom lättare sagt än gjort, för polisen lyckades inte hitta någon som hade sett något som var out of the ordinary, eller liksom hitta något bevis på platsen som kunde berätta mer om vad som hade hänt Francisco. Du vet, de sökte upp och ner och in och ut utan att hitta några bevis i form av vapen, DNA eller några andra liksom konkreta fysiska bevis. Mitt i den här genomgången av brottsplatsen på kvällen så blev det världens åsk och regnstorm. Så polisen bestämde sig så här, det går inte att göra någonting i det här ovädret. Vi behöver ta en paus och fortsätta nästa dag. Så att de liksom åkte hem, alla poliser, alla forensics, och kom tillbaka då följande morgon. Och då gjorde de faktiskt en upptäckt. En ganska spännande sådan.
Mm.
För på väg ut från parkeringsplatsen så var det liksom en sån här vägskylt typ. Där det var en sån, stod det no dumping. En sån no dumping sign. Alltså här får man inte...
Kan du säga det igen?
No dumping. inte bajs alltså.
No dumping.
Det handlar inte om bajs.
Nej, nej, det var inte no taking a dump. Det var inte det.
Det var inte därför du ville att jag skulle säga det så många gånger, för att du tänkte.
Bra tryck när du sa det. Det är jättemycket.
Tack. Tack. Men på den här skylten då, så på baksidan av den här skylten så gjorde kriminalteknikern Terry Anderson ett fynd. Han hittade en typ av, det beskrivs som en sandwich bag, men det verkar liksom vara någon plastpåse då som kanske är, alltså jag ser framför mig att det är en fryspåse.
Det
är väl någon slags ziplockpåse typ. Så, och den här fryspåsen då hade en lapp i sig, och den var fasttejpad på baksidan av den här no dumping sign. Och på den här lappen, när de öppnar upp, så är det då en kort fras skriven med en skrivmaskin. Och på lappen stod det då: once you're back on the track, you'll travel in night. So prepare your old self for a terrible fright. Now the motive is clear and the victim is too. You got all the answers. Just follow the clues.
Okej. Okay. Okej. Okay. Mm.
Och det här fick ju såklart polisen att vara så här. Det hade ju
de
funnits...
inte peppade.
Nej, och det var, du vet, så här ganska inte liksom jättelångt innan så hade det ju då funnits seriemördare som skickade gåtor och brev till polisen, alltså typ Zodiac, BTK och du vet så där. Så det var lite så här, oh no, har vi en till riddle seriemördare on our hands nu. Men samtidigt så var det så här, de bara, vi kan inte få tunnelseende med en gång. att det är så. Så de funderade också så här, kan det vara så att någon försöker jävlas med oss eller störa utredningen på något vis? Alltså kan det vara så att den här lappen har placerats här i efterhand?
Just det, för att de var borta, för de var borta under den här regnstormen och sen kom de tillbaka, alltså sådär.
Exakt.
Det finns utrymme att typ fucka med den. Ja.
Ja, så de är bara så här, okej, vi tog skitmycket bilder igår. Låt oss titta på alla bilder som tagits på brottsplatsen kvällen innan för att se om vi liksom kan skymta lappen redan då. Så det gör de då, går igenom alla bilder som de har tagit och mycket riktigt då så kunde de skymta lappen på baksidan av den här no dumping-skylten redan dagen innan. Alltså då när Francisco mördades och sedan hittades. Så en polis vid namn David Miller, som sedan barnsben hade haft ett brinnande intresse för mystery games, blev tilldelad uppgiften att liksom följa upp den här gåtan och alla eventuella spår som den här konstiga, konstiga lappen kunde ge då. Så han satte igång och inom en timma, alltså från det att han hade tilldelats uppgiften, så hade han hittat en ny ledtråd. För då hade han liksom, du vet,
följt vad han tänkte.
På något vis då. Vad sa du?
Du hade liksom följt den ledtråden och hittat en ny ledtråd.
Ja.
Alltså gud, det här är verkligen som den här serien Ludvig pusseldeckaren.
Det vet inte jag vad det är.
Det är den här SVT-serien där det är en som verkligen håller på med puzzles som måste hoppa in och täcka för sin tvillingbror som är polis.
Ja. Mm. Ja, precis. Jag tror att du har berättat det här innan.
Den är jättebra.
Det är lite som det här faktiskt. För några minuter bort från brottsplatsen där den första lappen hittades så hittade han en ny sån här plastpåse med en ny lapp fasttäppad på då en hastighetsskylt och i en korsning typ ganska nära där. Och på den lappen stod det Yes, Matthew is dead, but his body not felt. Those brains were not Matt's because his body did melt. For Billy threw Matt in some hot boiling oil to confuse the police for the mystery they did toil. Here is where Billy dumped oil from the drum and poured liquid Matthew every drop till it's done. Now Billy, it said, never winced at this once, but pleasurably filled the canal with this dance.
Vänta, Matthew, han säger att den lappen säger att Matthews, att offret heter Matthews och blev kokad i olja. Av en person
och
som heter Billy.
Och att det då är Billy, ja.
Ja, okej. Vi vet så ju att han inte heter Matthews och att han inte blev kokad i olja.
De bara, vem är Matthew?
Han är inte deep
fried. Vem är Billy? Precis, han är inte... melted in oil, vad fan betyder den här lappen? Alla tycker att det är skitkonstigt och de bara fortsätter att försöka reda i vad det är som har hänt med Francisco. Varför skriver lappen om Matthew? Finns det ytterligare ett offer som hette Matthew? Vad betydde lapparna? Och den här andra lappen ledde Mystery Game David Miller, police officer, till en kanal som går i närheten av ett sjukhus och i kanalen så är de bara så här, det här måste vara rätt, för där ligger en så här oljetunna och i kanalen är en så stor oljefläck och i den här oljefläcken, du vet en sån här som blir lila grön så hittar de ett ben som var liksom lika långt som en pensel och det är väl en blyertspenna. Och det här benet skickades på testningar liksom. Och det verkar inte vara ett mänskligt, alltså jag vet inte exakt vad det är. Nej. Men det verkar inte kunna kopplas ihop med det här. Så de är bara så här, okej, vad fan leder det här oss typ? Och det gick då flera dagar utan att de kom framåt i utredningen. Så till slut beslutade sig polisen för att så här, vi behöver extern hjälp. David Miller är toppen, men liksom, nu har han, även han kört fast. Så de behövde få in tips och hjälp från allmänheten. Om någon kunde veta någonting mer om vad de här lapparna betydde, om någon visste vem Matthew var eller vad som helst. Så polisen bad The Miami Herald att skriva om mordfallet, vilket de gjorde. Och efter det dröjde det inte länge innan polisen tog emot ett samtal som liksom skulle hjälpa dem framåt.
Okej.
För personen som hade skrivit de här konstiga, kluriga lapparna ringde in och berättade att det var han som hade skrivit dem. Men han var inte den som polisen hade hoppats på, nej, alltså mördaren. Den här personen som hade skrivit lapparna var typ en ungdomsledare för en kristen ungdomsgrupp. Och lapparna hade skrivits alltså flera månader innan Francisco mördades. Och de hade inget alls med mordet att göra.
Det var typ en sån, liksom en, det var typ en mystery game för en kristen ungdomsgrupp.
Ja. Han berättade då att det var liksom en tradition som han och hans kyrka hade varje Halloween. De brukade då göra liksom en skattjakt fast på olika skräckteman för sina unga kyrkmedlemmar. Alltså typ som ett utomhus escape room för oss.
För oss escape roomists.
Han berättade då att de brukade göra såna här skattjakter varje år, och eftersom det skulle regna just den här Halloweenkvällen 1983 så hade de då beslutat om att lägga alla ledtrådar i såna här fryspåsar för att skydda dem. Han berättade också då att eftersom att det hade regnat så pass mycket den här kvällen som skattjakten var då på Halloween, så hade de avbrutit den halvvägs för att söka skydd från regnet. Han berättade sen att de aldrig hade brytt sig om för att ge sig ut och samla ihop resten av lapparna, och att så här, han hade bara varit så här, det spelar väl ingen roll, och att de då bara av en sjuk slump hade hamnat
jävlar
på och nära en brottsplats.
Det är så stört,
och polisen var bara så här, men det här är för mycket coincidence för att det kan stämma. Men när de då kontaktade kyrkan och du vet, den här ungdomsledarens chefer typ, så berättade de att så här, ja, det stämmer, det är exakt så här det var. Så polisen var återigen tillbaka på ruta ett.
Men det är ju helt stört.
Det är så sjukt. Och polisen liksom fortsatte
sitt arbete. Förlåt, men vilken pigg kyrka.
Alltså så piggt. Och jag tänker att alla knep behövs.
För att locka unga till religionen, ja.
Så polisen var tillbaka på ruta ett. De bara fortsatte, gnetade på, och efter ett tag då fick de information från en polisinformatör som gav dem liksom mer förståelse om vem deras offer då, Francisco Gutierrez, var, och du vet vad som hade kunnat hänt honom då. För han arbetade som skeppare och liksom på något sånt, på ett skepp helt enkelt, som ett fraktskepp typ. Och han hade då kommit till Miami via Panama på ett skepp typ precis innan han mördades, har han typ landstigit. Och när det här skeppet hade anlänt till hamnen i Miami så hade polisen gjort en razzia ombord där de hittade kokain som hade beslagtagits. Och även om man liksom än idag inte vet exakt vad som hände eller vem som mördade Francisco Gutierrez, så var polisen liksom ganska säkra på att han hade mördats av någon i de kartellerna då som höll på med drogsmuggling i Miami på 80-talet. För det här var ju liksom
alltså prime time.
Och det som polisen då, det som understödde deras teori var att en annan person som hade varit ombord samma skepp som Francisco hade hittats mördad, även han då, i en kanal. Och han hade då blivit skjuten flera gånger, liksom i samma tidsrymd, eller vad man säger. Så utan att veta vem den skyldiga var så stängdes fallet den 19 december 1983. Så det var ju liksom kort efter, alltså inte ens 2 veckor efter att han mördats, vilket låter liksom väldigt, väldigt snabbt inpå, tycker jag personligen, men de gjorde var liksom säkra på att så här, vi kommer aldrig komma vidare det här är troligtvis det som hände, men man vet då, än idag, inte vem som mördade honom, men man vet att lapparna inte var kopplade till mordet.
Fuck, vad sjukt.
Så jävla konstigt, eller hur?
Alltså vilken jävla tillfällighet. Det är helt stört.
Det är typ, går ju inte att det ska hända såna grejer. Och så gör det ändå.
Alltså gud. Tror du att den här prästen gillar att berätta? Den här ungdomsledaren gillar att berätta den här historien
alltså,
på präster, eller?
Alltså 100%. Och det finns, det här fallet, det här konstiga fallet kallas för Liquid Matthew Murders. Och det finns ganska lite information om det. Men jag läst på Criminal, en artikel skriven av Jonathan Harkey. Och på en blogg som heter The Spooky Red Head Blogg. Som har skrivit väldigt så här, de är väldigt, alltid väldigt likt liksom, du vet. Så
ja, man den hittar. Informationen är den som finns liksom.
Exakt. Och så har jag lyssnat på en podd som heter Weekly Spooky, en som heter Historical Crimes and Criminals och en som heter Murder Among Friends och en podd som bara heter 10 Minute Murder. Men det var i alla fall Liquid Matthew Murders.
Jävlar, vad sjukt. Vilken historia.
Ja, så sjukt. Ja, men den var, hade ju något, eller hur?
Ja, 100%. Tack snälla du.
Mm. Lite Sherlock Holmes också.
Alltså, verkligen.
Fast ändå inte.
Alltså, vet du vad jag också kände? Jävlar, jag inte hade kommit någonstans med de ledtrådarna.
Inte jag
heller. Ingenting.
Men och jag tror att den första, för vissa är liksom inte helt utskrivna och du vet, alltså det känns som att de inte har publicerat allting i alla. Det är lite så här olika, men så det kan finnas mer.
Ja, okej. Man är väl tjugen på att återskapa. Nej, jag skojar. Men det hoppas det, för annars så känns det väldigt, alltså den här snubben som var
han
bra
var
på passel som var uppenbarligen väldigt bra. Mm. Tack så jättemycket till dig.
Tack. Och tack till alla som har lyssnat.
Exakt. Och som sagt, nu är det liksom 2 veckor kvar tills vi kommer ut till er. Vi börjar i Växjö, sen är vi i Malmö och sen är vi i mitt älskade Göteborg. Så köp biljett på modotmod.se så får ni 10 extra fall på köpet och så ses vi där!
Hej!
Hej!
En del av